Det är inte alls samma självklarhet att du ska hålla på att vara medlem eller så här, utan bara att få swisha 50 spänn är också att engagera. Så det är en aktivistisk handling liksom.
Henrik.
Ted.
Du, när vann du något senast?
Alltså det är ju länge sedan man fick lyfta en pokal och få ett pris sådär, men alltså 30 april förra året, det är ju ändå mindre än ett år sedan. Det är ju ett minne jag sent kommer att glömma, när mitt ishockeylag Modo Hockey vann allsvenskan i ishockey och tillbaka i SHL. Och inte bara det, utan de hänger kvar på ett mycket, mycket bra sätt. Mycket, mycket bra sätt. Det här har nu blivit hockeypuls.
Hockeypodden.
Ja.
Men det är inte därför, utan bryggan över från vinna. Vad var då?
Jo, men det är ju att vi har ju kommit tillbaka till studion, men vi är fortfarande lite uppfyllda av att ha varit med om ett bra insamlingsforum.
Mm.
Och
lite glad att vara tillbaka i vår härliga studio.
Mm. Det är mycket finare här. Det måste vi ändå kunna säga.
Det blir väldigt fina bilder här också.
Ja, det blir det verkligen.
Kristoffer tar riktigt fina bilder.
Så ni som lyssnar måste in på Instagram och kolla uppdateringarna på bildfronten. Det har verkligen blivit mycket bättre. Men det vi vill komma är ju att det var Stenbeckpris där. Det var det jag förstod att du var dit du var på vägen.
Jag var ju det.
Mm.
Du kände bryggan.
Jag kände bryggan. Och Stenbeckpriset, det är ju pris som delas ut till organisationer, till företag. Ja, ni hörde ju förra podden, alla vinnarna. Men vi vill ju göra en längre podd med den organisation som tilldelas Stenbeckpriset.
Mm, och det var ju inga mindre än Diakonia.
Nej, Diakonia fick det i år.
Precis. Och hur löd den motiveringen? Du kanske ska dra den här innan de kommer in.
Det gör vi. Genom att våga investera för att öka intäkterna och vara modiga har Diakonia vänt motgång till framgång. Tillit till medarbetare och tydligt stöd från ledningen tillsammans med systematik och fokus på givarna har på kort tid gett imponerande resultat. Med kommunikation utifrån sina värderingar har Diakonia engagerat flera människor och ökat givandet för en rättvis och hållbar värld.
Spännande.
Jag tycker vi öppnar dörren. Och nu kommer de här.
Jajamensan, Sofia Hallonsten och Julia Gerestrand.
Tackar, tackar.
Välkomna till insamlingspodden.
Ja, tack så jättemycket.
Tack.
Ni var ju med lite hastigast.
Ja, ni ser lika lyckliga ut nu som då.
Ja.
Ja, lite lugnare kanske.
Ja, precis.
Då var vi så hypade.
Lite mindre alkohol nu kanske.
Ja, det var ganska lugnt då med.
Men gick ni ut och dansade sen?
Ja.
Ni gjorde det?
Det gjorde vi. Ja, absolut. Vi var ute på dansgolvet.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Jajamän, det var kul.
Mm.
Det gjorde ni helt rätt i.
Mm.
Ni var så genuint glada efter att ha fått det här priset. Bara det var väldigt bra och väldigt roligt. Ni hade inte väntat er det, eller hur var känslan?
Nej, men vi blev, som vi sa sist, liksom, genuint chockade. Det var väl den här hela underdog-mentaliteten som vi hade byggt upp. Vi gick så här, men, och att vi har gått och känt att vi är ganska små liksom, i sammanhanget. Där är så många stora jättar som gör så mycket bra jobb. Och så kommer vi där med vår motivering. Och vi ser ju själva att det är ett bra resultat. Det är ju inget snack om det. Men att det skulle stå sig och att det skulle vara i relation till andra väldigt duktiga insamlingsorganisationer. Att vi skulle få det. Det är nog det jag blev mest förvånad över.
Mm. Alltså för mig har det varit så många steg i det här. För när vi började se vart åt resultatet landade 2023, det var liksom nästan den första festen på något sätt inombords. När man inser så här, oj, men nu har vi kommit över 2022. Det trodde vi ju inte, för 2022 var ju vårt rekordår som vi var hela tiden hade det här narrativet. Att 2022 var sensationellt, Ukraina kom, givarviljan var extrem, vi ser hela branschen totalt sett gick upp. Och slutet av förra året när vi såg att men vänta, det här kommer bli ännu bättre och inte bara lite. Då började jag tänka så här, det här skulle kunna vara ett ämne att skicka in till Giva. Mm. Det var liksom min första och det gick jag och grunnade på någon månad så där innan jag tog upp det med dig i januari. Jag frågade, ska vi kolla om Mattias, vår generalsekreterare då, tycker att det här är en bra idé att vi skickar in. Så det var liksom en vinst redan där.
Ja.
Och sen blev vi finalist och då blev vi ju jätteglada och firade det. Och tyckte så här, wow, vi har gått till final. Det här är stort för Diakonia.
Vi vill ju dissekera den här motiveringen med er och jag är väldigt glad att ni fick priset. Men vi måste ju först börja landa i några såna här klara, tydliga grejer. Era roller på Diakonia, vad är det?
Ja, jag jobbar som teamledare för insamling på Diakonia. Så att jag jobbar tillsammans med mina kollegor med att samordna och planera men också mycket operativt. Jag jobbar med insamlingsbrev, med supportupplevelser, med mejl och kommunikation mycket.
Mm. Och?
Jag är insamlings- och kommunikationschef. Så att jag har ju liksom paraplyansvaret för insamlingen och för kommunikationen. Och jag kommer ju inte från insamlingshåll själv då, utan jag är journalist i grunden och sen har jag varit presssekreterare på Diakonia i några år. Så att min roll blir väldigt mycket att föra fram allt det viktiga som vi gör uppåt i organisationen och föra insamlingstalan. Liksom.
Men då får du kliva in i din gamla roll här nu och berätta, vad är Diakonia för en organisation?
People change the world, står det i loggan.
Ja, nej, men vi är ju en biståndsorganisation som jobbar i 25 länder runt om i världen. I Asien, i Afrika, i Latinamerika och i Mellanöstern och Nordafrika. Och vi gör ju sjukt mycket bra förändringsarbete och förändringsteorin är ju i princip att folk ska, det är rättighetsbaserat, man ska lära sig vad man har för rättigheter för att sen kunna mobilisera och organisera sig. Så vi har massa fiffiga lösningar på svåra problem kan man säga och det är väldigt lokalt förankrat som allt bra bistånd är, att det är alltid lokala krafter som behöver bedöma vad som behövs i lokalsamhället. Så vi samarbetar med runt 350 organisationer runt om i de här länderna och driver det arbetet. Så det är väl grunden kan man säga i vårt arbete.
Diakonia låter ju på namnet väldigt religiöst för att inte säga kristet. Finns det någon sån koppling?
Det gör det. Diakonia är... kommer ur frikyrkan från början. Det är Svenska Alliansmissionen och Ekumeniakyrkan som är våra huvudmän. Och det började för 60 år sedan tror jag det nu. Med något som heter Frikyrkan hjälper. Som var liksom katastrofhjälp till. Svältkatastrofen i Indien tror jag var liksom ursprunget. Och sen har det ju vuxit till att bli en biståndsorganisation på kristen grund. Och det betyder ju... inte att vi bara så här, jobbar med kristna människor, utan det är helt rättighetsbaserat. Så det är liksom, oavsett vem du är, så är vårt biståndsarbete för dig, för rättighetsbärarna som vi kallar det. Så att det är liksom någon slags värderingsmässig grund att stå på. Det är så vi ser det.
Om vi ska komma in på insamlingen då, om vi börjar med det stora penseldraget. Hur mycket pengar samlar organisationen in?
Ja, precis. Om man sätter det i kontext så kan man ju säga att Diakonia är ju en organisation som har rätt så mycket institutionella medel. Vi har ju stora avtal med Sida, både här i Sverige men också i många länder direkt. Och vi har finansiering från EU och andra håll. Så insamlingen från privatpersoner är ju en betydligt mindre del. Och det som vi lyfte upp mycket i motiveringen till det här priset är att den har lite legat och tuggat under ganska många år. Det har legat ganska konstant men det har inte hänt så mycket heller.
Och den har legat konstant, var är siffran?
Ja, alltså det har ju legat strax under runt 25 miljoner, någonstans där, 25, 27, 28 ungefär. Och det som hände 2022 då var ju att vi ökade och kom en bra bit över 32. Och det var ju procentuellt sett en rekordökning då, ja, i numerär också. Men det var liksom en stor kontrast mot hur det sett ut. Tidigare så har det, ibland har det gått ner lite, ibland har det gått upp lite. Men det har liksom inte varit några stora fluktuationer, med undantag av ett väldigt speciellt då, där vi fick ett stort testamente, ska vi säga, för ärlighetens skull. Men om man tittar på övriga intäkter då. Och sen förra året så landade vi på ungefär 35,5 miljoner. Så att den här positiva uppgången då fortsatte. Så det är ju väldigt kul. Sen har vi ju, utöver det har vi ju Postkodlotteriet och Radiohjälpen och den typen av finansiärer som i årsredovisningssiffror så räknas till exempel Postkodlotteriet in. Men ja, vi pratar ju väldigt mycket om det vi samlar in ifrån privatpersoner och även är det ju en del kyrkor, organisationer och så som skänker till oss.
Företag har ni?
Inte så mycket företagsinsamling. Det finns en del företagsgåvor, men det är en väldigt liten del.
Men för att komma dit så beskrev ni lite grann, vad var det i filmen va? Att ni gick och drog längs med väggarna och liksom, ni var inte jättestolta över insamling. Vad var det som gjorde förändringen rent? Var att ni började se så att, nej men 17, vi måste, men vad hände egentligen? Hur var det då?
Mm. En startpunkt är ju ändå att styrelsen för några år sedan bestämde att vi behöver växa på insamling från privatpersoner. Så det finns i grunden ett styrelsebeslut som har varit viktigt för att det här skulle kunna ske. Och det handlar inte om någon jättekapital tillförsel, men en liten investeringspott och ett uppdrag framförallt. Jag tror det är egentligen nästan viktigare än den faktiska budgeten, även om vi alla vet att det kostar pengar att samla in pengar. Men ett uppdrag och en förväntan att nu behöver någonting hända. Så det är startpunkten skulle jag säga. Och med det uppdraget...
Och var ni på, jobbade ni i organisationen innan det här styrelsebeslutet kom?
Ja.
Och vad är skillnaden, vad var skillnaden för er före det och efter det?
Jag upplever ju att om man vill ha resultat så måste man ju förvänta sig resultat. Den förväntan upplever jag tydligare efter det här styrelsebeslutet. Och vi sätter den förväntan på oss själva såklart. Men även bland övriga kollegor i ledningen och i styrelsen så finns det ju en förväntan på att ja, men nu har ni fått lite investeringskapital, nu måste det hända något. Det är en skillnad. Mm. Vad du tänker?
Nej, men jag håller med. Nej, men och sen tänker jag att det har också varit en intern process. Det har varit lite oroligheter internt. Och det har varit, alltså, för oss handlar det ju jättemycket om vad som är vår identitet som organisation. Och precis som du sa innan, diakonia, det låter ju lite kristet. Det är ju så folk associerar vårt namn. Och vad gör man med ett varumärke som låter lite kristet? Som folk ibland associerar med fel saker. Man kanske inte associerar det med bistånd, till exempel. Ja, men då kan man ju välja lite olika vägar. Och jag tror att det har trevats ganska mycket åt olika håll här. Och ett tag så trevade man åt andra hållet jämfört med vad vi gör nu. Man tänkte så här, men ska vi byta namn? Ska vi ha ett insamlingsvarumärke som är separat från det stora varumärket? De idéerna kom liksom ganska långt, men de hade inte riktigt stöd internt. Vilket gjorde att det blev otroligt oroligt. Och sen så någonstans så landade vi...
Det måste bli en otydlighet i vad jobbar vi för egentligen.
Ja, exakt,
också.
Exakt.
Inte bara otydlighet av hur ska det gå med jobbet och hur ser framtiden ut, utan det man står i här och nu.
Ja, och att olika delar av organisationen syntes på olika sätt. Vi har ett starkt påverkansarbete i Sverige. Och då blev det så här, men vad händer med påverkansarbetet om vi skulle byta namn? Vi är ju jättestarka där. Vänta nu här. Och vad kan vi vara i andra länder? Vi är ju ett starkt namn i många av våra länder också där vi jobbar. Där man är en tydlig kraft liksom. Så att efter en del interna slitningar för några år sedan så landade man i att det inte skulle bytas några namn. Just nu i alla fall. Utan nu är vi här, nu heter vi Diakonia. Och då Jag tror att för oss som jobbar med insamling och kommunikation så blev det också så en tydlig signal. Så här, men okej, då är det det vi är. Då jobbar vi utifrån det. Och då handlar det om vilka vi vänder oss till i det på något sätt. Och någonstans så tror jag att vi har kunnat göra det bästa av det. Liksom. Och tänka så här, men vilka är det då som stöttar en organisation som låter lite kristen? och hitta rätt målgrupp till det. Mm. Det tror jag är en av nycklarna och att få ett internt stöd för det.
Ja, precis. Och komplement där är ju bara att när vi kommunicerar och gör insamling nu så är den väldigt värderingsnära. Den är väldigt ärlig. Mm. Våra medarbetare i världen och i Sverige känner sig trygga med det. Om man jämför med när det här ett insamlingsvarumärke som ligger lite vid sidan av, det kan också bli lite så här missförstånd. Ah, vad innebär det att de pratar så? Betyder det? Alltså, vad händer med vår verksamhet då? Nu kommunicerar vi väldigt transparent och väldigt utifrån diakonias grundvärderingar. Och då har vi också en tryggare plats i organisationen. För med det sagt att vi har en stor del institutionell finansiering så behöver vi navigera i det landskapet att vara en organisation som till stor del är uppbyggd utifrån institutionell relation och institutionell finansiering.
Jag måste bara fråga med institutionella medel då. Hur... När det här spelas in så har ju precis nyheten kommit om att hur Sida vill säga upp alla avtal och börja om från början. Och då finns det ju lite två läger här. Att antingen så tycker man att det här raserar all vår verksamhet. Eller så är man kanske lite mer som Läkarmissionen och säger att vad var det vi har sagt. Och det är bra att vi har den egna insamlingen. Delar ni den bilden med mig att det är så det kan se ut?
Att det är två läger? Ja. Nej, men det finns ju definitivt olika åsikter om det här. Men jag tror att alla är överens om att, liksom, att det är oroliga tider för civilsamhället. Och att finansieringen är gungning. Och det tror jag om Läkarmissionen satt här, tror jag de hade hållit med om det också. Så att säga.
Så är det ju.
Så jag tror att den problembilden delar vi ju. Sen är det klart att vi har ju levt i en verklighet där det institutionella stödet har varit väldigt tryggt. Det kommer man inte ifrån. Och det är klart att ser man det utifrån så tänker man så här, men det är kanske ni kunde ha vaknat lite tidigare här och se att ja, men, ni kanske inte ska vara fullt så bekväma. Men jag tror att vi vaknade i tid. Jag tror att vi gjorde det för flera år sedan. För det här är ju ingen, alltså, även om det har hänt snabbt nu, så var det ju ingenting som vi inte såg komma.
Nej.
Tyvärr.
Precis.
Vilket gör att jag... Alltså, för mig handlar det om vad civilsamhället faktiskt gör för biståndet. Och att nu pratar vi om att... nu pratas det om att möjligheten att Sida skulle ta över det själva. Det är det som är den stora frågan. Den stora frågan är inte vem som har mest eller minst institutionella medel. Och... vem som vinner på att det här stödet försvinner eller om det nu försvinner, utan det handlar om det ska finnas kvar överhuvudtaget, tycker jag. Så jag tycker man får liksom inte hamna i den, alltså jag tycker det är en lite så här orättvis konflikt liksom, för även om det är klart att det är viktigt att prata om diversifiering i finansieringen, två väldigt långa ord i samma mening, så är det inte det som är grejen. Grejen är engagemanget för civilsamhället och att vi behöver skapa stöd för att folk ska fatta att det här är krympande utrymme för civilsamhället även i Sverige. Så att vi inte hamnar fel bara. Så tänker jag. Och sen så bara för att liksom koppla tillbaka till liksom, privatinsamling versus institutionellt givande. Vi får ju inte glömma att i den här... trenden som finns nu av att regeringar ger minskat stöd till organisationer som gör nytta, så finns det en massa människor som står där och vill engagera sig för att civilsamhället ska fortsätta leva. Och där är ju givande ett engagemang. Och det, för jag menar, det såg vi också på insamlingsforum nu, hur många som pratar om att givande också är en form av engagemang. Man kan se hur unga tänker idag, liksom, att det inte alls samma självklarhet att du ska hålla på att vara medlem eller så här, utan bara att få swisha 50 spänn är också att engagera. Så det är en aktivistisk handling, liksom. Det tycker jag är viktigt att
det är fint
komma
att
ihåg.
Det är fint,
ja, men det är ju det.
Ge,
ja.
Som Ted och jag säger.
Ja, men, och det här tycker jag är väldigt fascinerande då, för att liksom jag kommer ju från en organisation som inte har biståndspengar, utan där är ju liksom det är insamlingen som är grejen, och det är där alla pengar kommer ifrån, och då är det liksom en självklarhet, det behöver inte pratas om, utan det ligger i vårt core, så att jag är lite så här fascinerad och imponerad av då er som jobbade då i en organisation som då inte det var ett liksom prioriterat område, utan det var, vi har biståndspengarna, ja, det är bra att vi får in de här andra pengarna också, men det är inte liksom vårt fokus. Hur motiverade ni er då i det arbetet att här, stå upp för insamlingen? Och för mig är det där sådär, men det vill inte jag behöva bekymra mig om att stå upp för det, utan jag vill göra min grej.
Mm. Men jag tror att det principiellt sett så har det funnits en medvetenhet om att vi behöver ha privata pengar också. Men frågan är väl snarare så här, hur viktiga är de och hur mycket är vi vilja på att satsa för att öka den delen? Eller är vi nöjda med den här lilla slanten som vi får? Så att det finns ändå och har alltid funnits ett synsätt som att de här pengarna är viktiga, de gör möjligt andra finansieringssätt och de är ett uttryck för engagemang. Så det har alltid funnits där. Men nu finns det en ökad vilja att se att det här blir allt viktigare. Den här andelen behöver växa i procenten, behöver växa i faktiska tal. Så att nästa steg då, eller det som vi befinner oss nu, det är ju att titta på organisationens processer. Hur rapporterar länderna om sina projekt? Hur ser vi till att de rapporterna också innehåller material som är användbara i insamlingssyfte, inte bara för att skriva en rapport till en institutionell finansiär till exempel? Så att det är ju mycket, det är en sak att säga att ja, insamling, det är klart att det är viktigt. Och sen nästa steg är ju att ta konsekvenserna av det. Det vill säga så här, okej, hur kan vi som organisation bättre tillgodose de behov som privatinsamling har, som är delvis andra och delvis samma som en institutionell finansiär har. Men jag pratade ju lite med Charlotte Ryd precis efter vi hade varit i er segerpodd på dansgolvet och tackade så otroligt mycket och frågade lite varför vi hade fått priset. Och hon sa just det, men vi har ju läst er motivering och vi kan ju se att ni har haft en hel del utmaningar som inte alla insamlingsorganisationer har och trots det kunnat få till den här. För om man tittar på faktiska siffror finns det ju de som har ökat med många, många fler procent till exempel. Men vi har gjort det från en annan situation och det hade juryn sett. Det tyckte jag var väldigt fint och stort av dem.
Om man då tar den här resan ifrån styrelsebeslutet att nej, men nu ska vi faktiskt satsa på det här och ändå lägga mer energi på det, till att idag så står ni och har fått det här Stenbeckspriset. Däremellan så känns det ändå som att det har varit lite stökigt på vägen. Man har sett någon annons som låg på er hemsida om någon som skulle göra någon utredning för omorganisering. Det kändes som att oh, här är en organisation som inte mår så bra. Men nu mår ni ju jättebra. Så vad har hänt här på vägen?
Ja, vad har hänt på vägen? Det har hänt jättemycket. Men jag tror att det har varit en smygande process till att faktiskt skapa...
Den annonsen kändes inte så smygande.
Nej, det var inte så smygande. Nej, men det var lite turbulent kan man säga under period. Det var en omorganisation som var tuff för oss. Det var på huvudkontoret så det var inte hela organisationen, men det var ändå... Det krävde sin rätt och det gjorde att den här investeringen som vi pratar om, som ändå som sagt ganska liten i konkreta siffror men viktig för oss, den fick ju pausas lite och sådär. Den har hackat lite kan man säga. Men det som hände efter att vi kom ur den här turbulenta var väl någonstans att vi fick ganska starkt gehör från, från ledningen och att vi nog var ganska starka advokater för vår sak i ledningen. Och fick en generalsekreterare som förstod var vi kom ifrån och vad vi behöver. För att, och det är klart att nu ska vi inte ta åt oss alla här, utan då är det också det här parallella spåret som händer, att vi ser att den institutionella finansieringen är i gungning, så att det blir någon sak. Och sen gjorde vi ju bra jobb däremellan såklart, och hade saker att visa upp på något sätt.
Mm. Och vad konkret då i jobbet har förändrats i den här resan? Du tog målgruppen lite som exempel när du berättade om vilka ni är som organisation, men mer?
Men en sak som jag tycker är viktig, och nu ska jag säga att jag har ju inte jobbat med insamling så länge här, och, så att jag vill inte ta åt mig för mycket av ären. Det är väldigt många personer som har varit inblandade här. Men en av de viktiga sakerna är ju när vi gjorde om hemsidan och med det fokuserade kommunikationen tydligare. För att vi gör så mycket, och jag tror att länge har tanken varit att vi ska berätta lite om allt, hela tiden.
Hela historien jämt.
Mm. Exakt.
Alla historier
ja,
också.
Alla historier hela tiden jämt. Nej, men då att det fanns någon slags nästan rättviseprincip i det också. Det kanske inte är så konstigt med tanke på var vi kommer ifrån. Men och det, då får man ju som kommunikatör sätta upp lite av en fight. Liksom. För att säga så här, ja, men det är inte det som går hem. Man måste få väldigt tydliga, konkreta exempel som träffar i magen. Så det gjordes liksom ett urval av några projekt som är väldigt, väldigt tydliga kommunikativt. Det tycker jag är en av nycklarna faktiskt.
Ja, men det är ju lite grunden. Att vi vågade prioritera bort väldigt mycket när vi skapade den nya sajten. Och att vi på insamling och kommunikation, vi satte kriterierna för vilka projekt är det vi ska berätta om. Och jobbade mycket i organisationen med att förklara att det här är inte kriteriet för ett bra projekt. Det är inte det det handlar om. Det här är kriteriet för ett bra insamlingsprojekt. Så alla de andra 339 projekten som vi gör, de är också bra när det gäller resultat. Men de är kanske inte lika effektiva för att samla in medel eller för att rekrytera nya givare. Så det var ju ett internt förankringsarbete.
Ja, hur landade det internt när man säger det?
Ja, men både och. Jag tror ni kan föreställa er.
Det var därför jag frågade.
Det är många som gillar att använda hemsidor till mycket mer än deras huvudsyfte. Det är ju ett trevligt arkiv och det är ju ett bra kvitto på att man har gått till jobbet och så vidare. Så att det är klart att det där var en process, men vi kom ur den och sen började vi ju jobba med den och så såg vi att ja, men det här funkar ju faktiskt. Så jag skulle säga att idag upplever jag att det där är helt självklart nu. Det är klart att insamling och kommunikation måste få bedöma vilken kommunikation och vilka projekt som ska pratas om i deras kanaler. Så där har vi kommit jättelångt som organisation faktiskt. Det är väldigt kul och det var ju en grund skulle jag säga. Sen handlade det väldigt mycket om hur vi jobbar tillsammans. För i mitten av 2022 då inrättades kommunikationsteamet. Nej, och insamlingsteamet. Ja. Och det är insamlingsteamet vi ska prata om här. Men att vår avdelning är ganska stor. Vi jobbar med engagemang, med opinionsbildning, kommunikation om politiska frågor, intern kommunikation, insamling mot stora givare och privatpersoner, allt möjligt. Att då sätta ihop de här teamen för att få liksom, det här är våra mål, det här är vårt uppdrag, det är vi som ska se till att det händer, det är vi som ska liksom utvärdera det, det är vi som ska förbättra. Det var väldigt bra. För då fick vi som jobbade med insamling då liksom en tydligare grupp så här. Och med det sagt jobbar vi ju såklart jättemycket med kommunikationsteamet varenda dag. Men det skulle jag säga är en av framgångsfaktorerna för oss i en stor avdelning med många uppdrag. Att hitta liksom, det är vi som gör det här. Och vi har också ett väldigt kollektivt ansvar för våra mål. Det är ju inte så att det sitter en digital kommunikatör och så ska hon leverera i slutet av året. Ja, vad har du uppnått? Utan vi jobbar väldigt flexibelt med vår budget i teamet. Så det finns en hypotes om ungefär hur mycket som ska gå till digital insamling eller till ett brev eller till telemarketing. Men vi följer upp väldigt ofta och ser vi att men nu går ju den här kanalen som tåget. Då ska de ha pengar för att kunna skala upp. För då kommer vi ju kunna samla in mer totalt. Så att det är liksom ganska prestigelöst inom. Det är inte någon som är så här, åh nej, min aktivitet gick dåligt. Ja, det är mindre viktigt för vi tar tillsammans ansvar.
Det låter ju underbart att budgeten är en hypotetisk.
Mm. Yeah. Ja, inte de insamlingsbudgeten ja. Då. Så här,
men frågan är, på vilken nivå fattas det här besluten? Är det något som du fattar eller är det något som du fattar? Nu pekar lite olika här inne, det är bra radio. Eller måste du upp på ledningsgrupp? Måste du liksom...
Ja, men jag kände precis så här, är det någon gång man får prata om det här så är det i en insamlingspodd. Och det är liksom så här, samarbetet mellan ekonomi och insamling. Ja. Det är ju faktiskt sjukt intressant. Så att vi satt ju liksom hela chefsspåret.
Insamlingspodden.
Ja, hela chefsspåret handlade ju om det på insamlingsforum. Ja. Och det är ju, jag har lärt mig otroligt mycket om det här de senaste åren då, sen jag blev chef för det här. Men det är väl det, alltså, vi har ju förstått vems öra vi behöver liksom prata i här. Och jag tror att jag tycker att vi nu har en jättebra dialog med vår ekonomichef och de vi samarbetar med på ekonomi. Och det vi kan se är väl att det inte alltid har funkat optimalt tidigare. Att det har varit väldigt mycket vattentäta skott och så har man pratat med varandra när man måste, så att säga. Och nu har vi ett mer löpande samarbete och det här med budgeten är ju ett exempel där vi... Att våga jobba med lite taklösa budgetposter för att få lov att testa sig fram. Och jag menar, då snackar vi inte så jättestora budgetposter i det stora hela. Men att våga titta på ROI liksom löpande så att man kan säga så här, men nu går den digitala insamlingen så bra in så mycket så att vi kan fortsätta lägga mycket pengar på det. Det är ju någonting som vi har pratat väldigt mycket med ekonomi om och kunnat driva. Och där har vi, tycker jag och Julia haft ett väldigt bra samarbete och Mia som sitter mycket med det här med analysen. Att de matar mig liksom med en massa info och lär mig en massa saker om hur man kan tänka. Och sen kan jag ta det samtalet i ledningen på ett annat sätt liksom, och med ekonomichefen och se helheten och säga så här, men det här är och försöka liksom hitta så här, men insamlingar är någonting annat än hur vi budgeterar för sig kommunikation eller för påverkan. Det är ett helt annat väsen liksom. Ja.
Det är mycket Excel-ark kan man säga.
Ja, det är det.
Mycket Excel-ark, men då får man också kommentarer som liksom bara, ja, men nu förstår jag vad ni menar. Mm. Från ekonomipersonalen. Så det är ju, Excel-ark är ju rätt kommunikationsmetod i vissa fall.
Och vi
gillar ju Excel-ark. Mm. Så att det är väldigt användbart. Mm. Och sen har vi ju inom insamlingsbudgeten så har vi ju jobbat länge. Alltså på det här sättet att vi inte låser raderna så att säga. Man måste ju ha koll på vad man har gjort av med och vad som är kvar och så. Men och så tror jag det är mycket en inställning i så här, är det här mitt ansvar och jag, sen går det som det går med det andra eller är jag bara en del av hela resultatet?
Och i det här hypotesarbetet när ni har skruvat, vad har ni skruvat på då? Vad har varit er framgång för att öka insamlingen?
Mm. Det som är det stora skiftet jämfört med hur diakonia resonerade innan är att vi har jobbat jättemycket med att rekrytera sporadiska givare. Med det menar jag alltså givare som inte har ett avtal, inte har ett månadsgivande. Vår ambition är ju såklart att de ska vara väldigt frekventa och ge regelbundet. Men att börja med en engångsgåva har varit en framgångsfaktor för oss. Och det är inte säkert att det alltid kommer vara så. Det som är liksom själva hypotesen i vår insamlingsstrategi är att vi inte låser oss vid en viss insamlingsmetod. Det är liksom grunden utan att vi ständigt utvärderar. Nu kommer vi att testa lite direktrekrytering av månadsgivare igen här i vår. Så får vi liksom kunna mäta det mot de andra metoderna. Men framförallt har vi använt Facebook-annonser, digital annonsering.
Jag brukar få upp annonser.
Ja, precis. Det har fungerat väldigt, väldigt bra för oss. Och utöver det så har vi använt brev då. Att vi har skickat ut pappersbrev i brevlådan. till vissa målgrupper. Så att det är två lite olika målgrupper, två helt olika kanaler, men båda de har fungerat väldigt bra. Och sen är det klart att vi jobbar med telemarketing på den här givarbasen, och månadsgivare är ju fantastiskt, så vi är klart att vi även rekryterar månadsgivare. Men att ta, vissa säger ju att omvägen via att först ge en sporadisk gåva är det vi framförallt har gjort de senaste åren.
Om man viktar Facebook och brev, hur antalet givare, hur ser procentsatsen ut? Hur många kommer från brev, hur många kommer från Facebook?
Jag skulle säga att det är rätt så jämnt faktiskt, om vi tittar på förra året när det gick väldigt bra för vi hade ett kallt utskick på Östern som gick väldigt bra. Så att det är nog ungefär lika många. Och sen kommer det ju alltid in lite spontant också såklart via sajt och andra kanaler. Så ungefär lika många på de två kanalerna.
Ni hyllade så fint era konsulter på de här två områdena.
Mm. Jag var ju på studiebesök hos 8.45 i förrgår och Anders var så stolt och glad över både att ni vann och att de blev omnämnda.
Mm. Ja, de är väldigt engagerade. Det är härligt.
Så och på brev så jobbar ni då med Baltasar och med 8.45, Anders som... Mm.
Precis. Och Kontribum. Kontribum också.
Mm. Men Anders, han måste ju vara en av de få som kan nämnas med bara förnamn.
Ja. Och ändå heter Henrik. Anders.
Och så är det Anders.
Ja,
Anders Näslund på 8.45 som vi pratar om. Men det är alltså de tre som ni jobbar med där.
Ja, precis.
Och hur länge har ni jobbat med dem?
Det började vi med 2022, så det är ungefär den här perioden. Okay. Vi har jobbat med 8.45 längre, ska jag säga, för de använder vi även för varma insamlingsbrev som vi normalt sett producerar själva innehållet till.
Blev det någon skillnad när ni började jobba med konsulter på det här viset?
Alltså när det gäller kalla brev så hade vi aldrig gjort det förut. Mm. Så det är svårt att...
Så då blev det skillnad.
Så det blev ju uppenbarligen en ganska stor skillnad. Men vi flyttade ju även då vår produktionen av våra varma brev när det gäller formgivning och så till Baltasar för att liksom samla ihop det hos en leverantör. Men de skriver vi normalt sett själv fortfarande.
Men liksom, du säger att ni inte skickade kallt. Hur fick ni in givare tidigare?
Ja, det kan man ju verkligen undra. Vi har haft field marketing i lite olika omgångar, rekryterat månadsgivare på stan. Det har också funnits...
Field marketing?
Alltså face-to-face, door-to-door eller location. Lite olika varianter av field marketing. Vi använder det begreppet. Det kanske är i diakonia språk att använda begreppet field marketing.
Det tror jag inte.
Nej, det är det inte. Det är bara jag som är liksom face-to-face.
Ja. Mm. Så att så har vi ju jobbat med rekrytering av månadsgivare.
Ja, vi har kört door to door också.
Har du gjort det? Du har varit på filen alltså?
Nej, inte jag.
Nej, det är...
Ja, det skulle nog vara nyttigt tror jag.
Ja, faktiskt.
Att göra det. Testa hur det är. Sen har det funnits ibland event tidigare. Men det är ingenting som vi jobbar jättemycket med just nu. Men framförallt i kyrkor då. Man har åkt ut, haft någon föreläsning, presentation, seminarier, workshops... Och rekryterat givare och samlat in pengar.
Men det gör ni inte då?
Just nu gör vi inte det så mycket. Det är inte så effektivt. Alltså det kostar mycket tid framförallt. Det är fantastiskt. Vi har en hel del besök i kyrkor och församlingar. Men då är det ofta fokus på att man samlar in när man är där. Att man ger en gåva som församlingen sen då skänker till diakonia. Snarare än att vi... proaktivt står och liksom rekryterar månadsgivare.
Men det var bytet, eller vi började helt enkelt med att skicka kalla brev och då blev det dem. Baltasar, ni började jobba med där. Om vi sen tittar på det digitala, var det samma tid 2002 som vi också började jobba med konsulter där?
2022.
Ja, det var en ny leverantör som kom in då. Sen hade
och det var?
De är inte nyheter 365. N365.
Ja.
Och vi hade jobbat med andra leverantörer där tidigare. Sen började vi också jobba med Adoveo. Jag vet inte om ni känner till plattformen Adoveo. Den har fungerat väldigt bra för oss. Den förenklar ju själva gåvoflödet när man kommer från annonsen. Så att vi leder ju normalt sett våra annonser till Adoveo. Och det har varit väldigt effektivt. Så att de två tillsammans har blivit en bra kombination. Sen jobbar vi även med Adoveo i kombination med andra kanaler som mail och sms och sådär. Men då är det ju på våra egna givare, såklart.
Har du några siffror du kan dela med dig av? Vad kostar en givare som kommer in via Swish?
Oh, den har ju inte top of mind faktiskt. Men vi har väldigt god ROI på våra kampanjer i Facebook och via Adoveo. Men man behöver ju gräva lite för att se vilka som kanske är befintliga och nya och så. Men även när man filtrerar bort befintliga givare så har vi en väldigt bra ROI. Men jag har inte siffran i huvudet.
Siffran är bra.
Siffran är bra. Det kan jag garantera.
Bland de bästa i branschen. Ja,
det kan jag inte uttala mig om. För jag vet inte riktigt vad alla andra har för siffror.
Det är det ingen som vill säga.
Det är det som är utmaningen. Men vi har god marginal på att få tillbaka våra pengar och minst lika mycket till. Så kan jag säga.
Mm. Om man ser på framtiden då.
Mm.
Hur ser framtiden ut för Diakonia? Efter Stenbergspriset. Blir det en baksmälla nu eller har ni tagit höjd för framtiden?
Mm. Ja du, nej, någon baksmälla ska vi inte ha. Så kan vi inte hålla på. Nej men jag tänker att vi är på rätt väg. Alltså vi har ju fattat rätt mycket de senaste åren, tror jag. Så att jag tror att vi har byggt upp någonting som står ganska stadigt. Men nu handlar det om att ta hand om de givarna vi har fått in också. Och att inte bli av med dem, så att säga. Så att det är mycket förvaltande, tänker jag. Men det är också ambitionen är att fortsätta växa. Och jag menar, med tanke på den situationen vi är i med finansieringen, så det är ju inte så att stödet kommer bli mindre internt för privatinsamling, utan vi har ju en global strategi för resursmobilisering nu. Det är ju liksom en helt annan. Det satsas mycket mer på privat givande i hela organisationen. Så att där känner jag att där har vi ju en viktig roll att spela. Och det här kommer vi ju fortsätta hålla på med. Sen hur mycket man kan lova, det får vi ju se. Det är ju jättesvårt. Och där kommer vi ju igen till det här samspelet med ekonomi. De vill ju gärna hur mycket kan vi budgetera med då? Hur mycket kan ni lova att ni får in? Vi kan ju inte lova någonting egentligen. Men vi kan hoppas och vi kan prognostisera. Liksom.
Precis. Det stora som jag ser att vi har framför oss nu, det är ju att jobba med de befintliga givarna, hur vi kommunicerar med dem. Och där håller vi på att bygga upp kommunikationen i ett nytt marketing automation system, och vår förhoppning där är att det ska bli effektivare, att givarna ska få kommunikation i en kanal som de föredrar på ett sätt som de trivs med, men också att det effektiviserar och sparar pengar när vi inte skickar fel sak till fel person. Så att det är ett stort och liksom spännande projekt, skulle jag säga, framåt, att bygga upp fler givarresor. I dagsläget så jobbar vi ju med givarresor, såklart, för månadsgivare, välkomnande och att förklara vad vi gör och jobba med att tacka och skapa engagemang. Men där finns en jättestor potential för oss att jobba med den typen av kommunikation för alla gåvotyper, vilket idag är det väldigt, väldigt basic med ett enkelt tackbrev eller mejl och sådär. Där har vi ett spännande projekt som förhoppningsvis kommer att öka lojalitet och skapa trogna givare även bland de givarna som kanske inte har ett outgiro-avtal. Och sen fortsätter vi ju såklart hela tiden att försöka känna av marknaden och se när månadsgivande är ett alternativ, så erbjuder vi ju självklart det. Men där ska jag säga är vår spännande framtidsprojekt.
Mm. Och hur mycket liksom oro känner ni för framtiden där med att biståndet är i gungning och så vidare?
Ja, det är ju inte direkt så att vårt arbete blir mindre viktigt, utan jag menar, mänskliga rättigheter är ju verkligen någonting som man just nu behöver hålla ögonen på. Så enkelt är det ju. Och det är ju det är grunden för vi jobbar för. Vi har satt på ett fik här innan jag kom hit, så att jag jobbade en stund. Så var det en farbror som skulle gå ut och så skulle...
Farbror, då pekar du på mig.
Ja, nej, jag pekade på fiket. Jag pekade på fiket. Det låg där borta. Ja, då sa jag, ska jag hålla dörren till dig så här.
Den som jagar min flyende ungdom varje dag. Alltså, ja.
Det här var en mycket äldre farbror, kan jag säga. Så sa jag så här, ska jag hålla dörren för dig? Han sa, men bra, tack. För han liksom hade kryckor. Så sa han, oj, den här var verkligen tung, sa jag. Och han bara, ja, men det är bra att det är tungt ibland, för annars hade det ju blivit händelselöst. Så kände jag så här, så skulle jag gå hit liksom, så grubblade lite på det så här, ja, det blir ju fan händelselöst om man inte har lite att kämpa för och kämpa mot. Och jag kan ju säga att vi har ju något att kämpa för, va? Och det är så lätt att komma ihåg vilka vi jobbar för det är alla de här flickorna som ska slippa ett barnäktenskap. Det är alla de här människorättsaktivisterna som finns runt om i länderna vi jobbar för. Det är så många människor som kan ha sån glädje av lite swishar på 50 spänn. Va? Alltså det är liksom, herregud vad vi jobbar för viktiga grejer. Så jag menar, framtiden är ju på det sättet, är ju framtiden ljus. För att även om det är skitjobbigt att vi har en regering som motarbetar det som biståndet står för just nu, så har vi ju, vi vet ju att vi gör någonting bra. Och vi vet att det finns så många människor som vill stödja det. Så att jag menar, vi kommer ju inte stanna i första taget.
Men vilken avslutning på programmet. Vilken härlig fundraiser. Det kan inte finnas en värdigare mottagare av årets Stenbeckpris än ni.
Tack.
Stort tack för att ni kom hit och delade med er.
Tack själva. Tack. Det var supertrevligt att sitta här och prata med er.
Verkligen.
Detsamma.
Vilket brandtal.
Ja, men verkligen. Det bara visar ju vilka värdiga vinnare de var i år. Det var helt rätt pristagare som juryn hade utsatt i år. Riktigt kul.
Verkligen. Det var liksom snyggt. Fånga upp den där storyn från i morse. Det var inte du som var gubben på kaféet, men...
Nej, precis. Ja. Men också väldigt roligt att sitta ner och prata insamling på det här sättet som vi har gjort idag. Kändes som de gillade att komma hit till studion och sitta och prata insamling med oss också.
Ja, men och det var ju inte bara insamling. Vi fick ju höra om siffrorna och vad de gör för aktiviteter, men mycket som också var inbäddat både i motiveringen och i den här filmen som de hade skickat in där till Stenbeckspriset, så var det ju mycket kring organisationen och hur man har sett på insamling och den här processen som det har varit. Vi fick ju bara se tjoandet och kimmandet här, men det ligger ju mycket hårt arbete och det har ju sagt varit stökigt. Så att det är kul att få höra den och att de är öppna med
ja,
den.
Ja, men precis. Det jag tänkte just säga, det att de är så öppna med det, tycker jag är bra. För mellan dig och mig i våra trådar när vi skriver till varandra är det ju sånt här vi pratar om. Och jag tror att många andra i branschen, så när man snackar med varandra kollegor emellan, så är det såna här saker. Men det är inte alltid det sker öppet på det vis som de bjöd oss på i podden.
Nej, det hamnar ju mycket där att så här, aha, ni har ökat insamlingen med så här mycket pengar, vilken aktivitet gjorde ni för det? Men det är klart att mycket arbetet ligger ju där att hur man jobbar tillsammans som grupp och hur man får det där att stämma. Det är det som ger resultat.
Mm. Ja, det här var roligt.
Mm.
Tycker vi har kommit igång bra med insamlingspodden den här säsongen?
Ja, men vi har ju det. Vi har ju nytt avsnitt på gång också, inbokat.
Ja, så att innan maj börjar så är det dags för Majblomman.
Mm.
Det kan vi lova redan nu. Majblomman blir nästa avsnitt.
Wow, du bara släpper den nyheten.
Jajamän. Hoppas vi bara att han kommer hittar hit till studion. Men det lär han göra. Ska vi säga så?
Det gör vi.
Ja, Majblomman nästa.
Bra.
Fino.